Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Ja, jag har precis avslutat veckans samtal med veckans gäst. Det har varit så himla trevligt och jag hade kunnat suttit och prata så länge med den här gästen. För det var både intressant och jag kände att det fanns så mycket att ösa ur. Men podden är ju begränsad i tid. Så är det ju. Jag hoppas att ni tycker som jag att det här är en intressant gäst som heter Eva Gunn. Och ni kanske har sett henne, hon är presstalesperson i Region Syd nere i Skåne. Från Ystad, där satt hon och pratade med mig och jag satt i en tvättstuga och poddade idag. Det är olika sätt att få iväg de här avsnitten nu i coronatiden. Glöm inte att följa oss på Instagram eller på Facebook. Och gillar du podden så vore det jättesnällt om du gick in på iTunes och gav en trevlig recension. I övrigt så önskar jag att du tar det försiktigt där ute och att du har en väldigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart
slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Eva Gunn.
Tack ska du ha, fast jag kallas ju inte Eva-Gunn, jag kallas för EG.
EG?
Ja.
Men jag måste säga, de flesta skulle kanske känna igen ditt ansikte. Nu kommer lyssnarna inte att se ditt ansikte, men du är ju presstalesperson i Region Syd.
Det stämmer, numera är jag det.
Och då står Eva-Gunn minsann i tv-rutan.
Ja, det gör det, men du vet, jag blev polis för nästan 50 år sedan och då var det bara pågar. Och det var CG och PG och BG och jag gjorde väldigt mycket för att jag skulle bli accepterad. Och då tänkte jag, Eva-Gunn kan ju ingen heta, men då sa jag vill heta EG. Och så blev det så.
När började du polishögskolan då?
13 maj 1973.
Men hur kommer det sig att du sökte?
Alltså jag är så fruktansvärt nyfiken på människan och det mänskliga. Och jag är uppfostrad och uppfödd i min fars frisersalong i en liten by på Österlen som heter Borrby.
Okej.
Okay. Ja, och där satt jag i knät på gubbarna. Och du vet, en frisersalong på 50-talet, början på 60-talet. Det var grejer där för en liten tös som var väldigt nyfiken.
Ja, då fick man höra både ett och annat kan jag tänka mig.
Ja, det fick jag. Och sen, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag har väl aldrig riktigt kommit överens med min mor. Under hela vår levnad så var det en liten strulig relation. Men, så jag var väldigt mycket ute hos min far och min mor sa alltid ett par saker till mig. Det ena var, så fort du öppnar munnen får jag skämmas.
Jaså?
Ja, alltså det var, och sen sa hon, du är så förvirren så det kommer gå dig galet. Och förvirren, det är ju riktig urskånska för nyfiken. Och jag är ju väldigt nyfiken på människor hela tiden och det mänskliga.
Men fanns det någon konstapel som patrullerade runt den här frisersalongen?
Det kom ibland en grå Volvo Amazon med en röd lykta på taket och då spreds budskapet blixtsnabbt, man är i byn, och då sprang alla och gömde sig och då kunde vi hitta varandra i buskar och snår och då varför gömmer du det? Ja, det vet jag inte, men man är i byn. Det var det ena, alltså man skulle vara rädd för polisen, och jag vill inte säga rädd, men jag vill säga respekt, och det börjar med mig att man hade en oerhörd respekt för den här polismannen som kom till byn. Sen hade jag min farbror som nu är drygt 80, som var en häftig motorcykelpolis i början av mina tonår och sen i mina första år som polis.
Okej, men då fanns det bara en polisskola på din tid, va?
Ja, det var Ulriksdal, Sörentorp, och det var alltså guld. Det var guld att få komma dit.
Alltså var det det?
Jag var 19,5 år när jag fick börja. Jag hade skrivit åtskilliga brev till den enda rekryteraren som fanns i hela Sverige. Björn Lagerby tror jag han hette. Och jag fick alltid breven tillbaka med att jag uppfyllde inte kriterierna för jag var för ung. Ah. Och sen tänkte han säkert att vi blev inte av med henne. Så att jag fick börja som 19,5-åring på Ulriksdal.
Oj, 19,5. Vad säger du idag om den EG som var 19,5 och klev in på polisskolan där? Vad var det för sig?
Ja, det var som jag är nu, tyvärr kan jag säga. Därför att jag är lite naiv till min person och lite... Alltså jag tror så omåttligt på det goda och jag blir otroligt besviken när det inte blir så som jag har tänkt. Och jag har fått kämpa med det här att det tog 30 år som polis innan jag fick erkänna att ondskan finns och ondskan måste bekämpa. Och det var en hård insikt kan jag säga. Jag är lite godtrogen ibland, det måste jag tillstå.
Men det tog så pass lång tid ändå. Jag tycker att som polis får man ju vara med om så mycket där man kanske kan se i alla fall inslag av ondska ganska fort.
Absolut, men jag måste säga att den största ondskan mötte jag nog inom kåren. Det får jag nog säga, eftersom vi var inte välkomna, vi kvinnliga poliser hur som helst och på vilka villkor som helst.
Ah, berätta, hur möttes du av den ondskan när du var färdig? Och hur...
Ja, jag vill inte kalla det ondska, därför att jag tror inte att man var medveten om det, den rädsla och det hotet man upplevde från att när man hade tagit beslut att kvinnor skulle få bli poliser. Så att jag påstår inte att det är ondska, utan det var nog mer oförstånd och rädsla. Mycket, mycket har att göra med rädsla och då blir det aggressivitet. Så på det första man hörde på polisskolan, det var ju alltså att man gjorde största nytta på rygg. Det glömmer jag aldrig, och det var chockartat. Även om jag hade suttit i min fars frisersalong och hört både det ena och det andra, så var det ändå chockartat att höra just det.
Oj.
Men jag var så taggad, och så polisskolan upplever jag som en enda stor happening.
Trots att du fick höra sådana saker så...
Ja, alltså det gick inte in hos mig. Det var så vansinnigt roligt, och det försöker jag förmedla idag till de som ska bli poliser. Att blunda inte, bara njuta av den här utbildningen. För idag är den ju så mycket mer mångfacetterad och skickligare och bättre. Alltså på min tid. Då var det mer huggstick, stöt och ta till fånga kan man ju säga. Idag har man ju lite mer akademisk nivå på vissa saker i vår utbildning, och det är väldigt viktigt.
Men jag tänker mig bara om någon hade sagt de här sakerna idag på utbildningen, att ni skulle passa bäst på rygg. Vad det skulle
vara
för...
Det är ju omöjligt idag. Den attityden finns ju inte längre. Jag har hört, när jag har pratat med unga kvinnliga poliskollegor, att det finns avarter naturligtvis långt bort i polisområden kanske så här. Mm. Men den attityden finns ju inte längre. Och jag måste säga, det bästa har varit att tiden har fått ha sin gång.
Är det så?
Mm. Ja, tiden har fått ta sin gång. Jag hade alldeles för brått. När jag sen kom till Malmö så var vi 13 stycken och det var 12 killar och så var det jag då. Och det var ju en stor skillnad på hur jag blev bemött och hur mina manliga kollegor blev bemötta. Och det var ju naturligtvis väldigt, väldigt kränkande. Men jag var 20 år. Jag kom från landet. Och jag kom direkt i princip från Borby. Och det var inte lätt för mig att ta plats där. Så att jag, tyvärr så agerade jag lite oskickligt.
Vad menar du med oskickligt? Det var väl inte du som kanske agerade oskickligt? Det var väl de andra 12 då, eller de andra som agerade
oskickligt?
Nej,
de andra 12, de ska hållas helt skadeslösa. För utan det var ju organisationen liksom, som tittade på mig uppifrån och ner och bara... suckade liksom. Man togs ju inte riktigt på allvar, och det var ju svårt för organisationen också, för det här med att var så revolutionerande så att man tar in kvinnor i poliskåren. Mm. Det borde ju polisorganisationen fått stöd. Mm. De borde ha fått stöd. Vi borde också ha fått stöd. Det just förstår det. Mm. Ja. Men man borde ju ha naturligtvis haft någon vetenskaplig grund. Man borde ha haft någon att hålla i handen. Och det hade jag banne mig inte.
Snutsnack sponsras av Enkla Elbolaget. Enkla Elbolaget vill att el ska vara krångelfritt och därför tar vi fram elfonden Relaxa som är enkel, expertskött och en vintersäkrad elfond. I elfonden Relaxa så har man ersatt det rörliga elpriset med en elfond. Och i den här elfonden så köper elhandelsexperter in el liksom i stora volymer när priset är som lägst. Och det ger då liksom ett lågt snittpris. Du betalar inte alltid då marknadens lägsta pris varje månad, men du får bäst pris över tid. Och utan att du behöver sitta och kolla eller göra någonting extra. För mig tar det lång tid att sitta och kolla och jämföra saker på nätet. Och jag kan göra betydligt roligare saker med tiden. Hänga med min dotter, läsa en bra bok eller varför inte lyssna på en bra podd. Och all el kommer dessutom från sol, vind och vatten, vilket ju är väldigt bra. In och kolla mer på enklaelbolaget.se. Men hur gick det då för den unga du? Du hade ingen att hålla handen och du kommer in i ett yrke som är totalt mansdominerat och då lite macho och sådär. De första åren, hur var de?
Alltså det var ju både sorg och bedrövelse men också väldigt, väldigt roligt av den anledningen att jag förstod inte riktigt vilken revolution det var att få ut kvinnor på samma villkor som männen. Så att jag trampade ju på. Och för, jag kan ju säga det att fortfarande är det så att det var ändå fantastiska år. För kvinnans list övergår ibland mannens förstånd. Så är det ju bara. Killarna och de som var lite äldre än mig, de hade ju fullt sjå att liksom tycka illa om och se ner på oss och tycka att vi inte dög. Så de såg ju inte allt det positiva vi gjorde. Mm. Och med min läggning upptäckte jag ju en sak som var outstanding för mig. Och jag såg ju att människor älskade sin polis. Jag såg ju att människor där ute verkligen tycker om sin polis. Mm. Och jag pratar ju väldigt mycket fortfarande, både då och nu. Mm. Och jag träffar ju allmänhet liksom som helt begapade oss och bara stod och tittade. Jag kände kärleken, men jag kände också nyfikenheten och det utnyttjade jag till max, både med bovar och med vanlig allmänhet, kan jag säga. Så jag lurade mina kollegor rätt så rejält.
Ja, jag tänker på vilken oerhörd utveckling du har varit med om, alltså rent polisiärt och också samhällsmässigt, så har det hänt oerhört mycket sedan 1973 när du började på skolan. Jag menar, bara senast du uttalade det här nu så var det ju i samband med de här kravallerna, jag tror att det var väl med den här koranbränningen, va?
Det var koranbränningen i Malmö och att man hade sparkat fotboll med koranen på Stortorget i Malmö, ja.
För det var inga sådana saker som hände 73.
Nej, det fanns inte det. Det fanns inte datorer, det fanns inte den problematiken vi har idag med vi och dem och med invandrarproblematiken och migrationspolitiken och med allt som är så problematiserat idag. Det fanns inte på den tiden. Jag måste ju säga, om jag jämför, att det var mer raka rör på den tiden. Det fanns ingenting som jag tyckte var farligt eller som jag tyckte illa om mer än en enda sak. Det vet inte jag ens om du har varit med om. Men om jag säger raggar, vad säger du då?
Jo, det har jag varit med om faktiskt. För att jag jobbade ju på Norrmalmspolisen och då kom de på Sveavägen lite titt som tätt och sådär. Det är väl det närmsta jag har kommit.
Ja, och vi hade ju dem i Malmö då också. Ja. Och det gick inte av mig i första ledet. För jag är alldeles för tydlig, dels mitt kroppsspråk och dels när jag är verbal. Jag kunde inte förstå någonting av det raggarna höll på med. Så där fick jag alltid vara i bakvattnet för att det blev alltid bråk.
Men var det på något sätt då dåtidens hot, så att säga, att raggarna är farliga och raggarna begår brott och sådär? Var det dåtidens?
Ja, men det var ju gräsligt alltså. Det var ju förskräckligt. På den tiden ska man ju veta att i Malmö fanns det båtarna till Köpenhamn, Limhamnsfärjan. Det fanns inte tillstymmelse till Öresundsbron. Det fanns Det var ett helt, det fanns ingen gågata i Malmö, utan det var liksom fritt blås genom Malmö City. Och det där jag sa i början med Huxlikstöt att ta till fånga, det var faktiskt en vakthavande kommissarie inne på centralsjuren som gick av och an och väntade på att vi skulle slita in buset från gatan. Och då sa han alltid när vi körde ut, så sa han: pågar, pågar, ut och hugg, stig, stöt och ta till fånga. Det var liksom det vi fick med på vägen.
Vad roligt.
Men det är charmigt också, för det fanns inte så mycket ont i det. Och han som sa det kallades för Stora Bullret.
Ja, roligt. Jag tänker att många av ni tjejer då, dåtidens tjejer som började då runt ja, början, eller 70 där den tiden, har ju banat väg liksom igenom för yngre kvinnor. Jag menar, de som börjar idag, de var inte ens födda när du började på polishögskolan. Men även om man kommer som ung tjej idag då, jag menar, vad tycker du man ska tänka på? Är det någonting även tjejer i moderna Sverige bör tänka på när de kliver in liksom som poliser, tror du?
Ja, absolut. Man ska, och det gäller både killar och tjejer faktiskt. Man måste prata med sig själv innan man bestämmer sig för att söka till polisutbildningen. För det ser jag ju. På min tid var det ju så att man hängde på låset när man fyllde 18 år för att få sitt körkort. Det fanns inga kollektiva förbindelser på det sättet. Det var en självklarhet att man skulle ha körkort. Man är inte lika noga med det idag. För idag är det många som tar körkort lite senare. Man ska vara praktiskt lagd, tycker jag, om man ska söka till polisen. Man ska prata med sig själv framför en spegel. Det är väldigt viktigt. Vem är jag? Man glömmer ofta bort, tycker jag, att i Sverige så har svensk polis våldsmonopolet i det civila samhället. Du måste ju prata med dig själv. Vem är du och vem är jag och vad är jag beredd att göra i samhällets tjänst? Alltså den här gamla yrkesstoltheten som jag pratar om, den är nog lite borta, det skulle jag tro. Jag är ju oändligt stolt när jag tar på mig min polisuniform. Då klär jag ju av mig den EG som jag är, men klär på mig min polisuniform och med den rollen. Jag ser ju samma sak på mina två engelska barnbarn borta i England. När de tar på sig de här som fnittrar sig genom tillvaron. Men när de tar på sig skoluniformen, ja, då tar de också på sig ramverket för den de är. Och jag känner samma sak i min polisuniform. Jag måste vara någon annan kanske. Vi behåller grunden i vem jag är, men jag representerar ju Sverige och är i allmänhetens tjänst. Där måste man prata med sig själv.
För ja, du berättade ju också när den här polismannen kom in i den här lilla byn, alla gömde sig fast de inte hade gjort någonting och sådär. Och där ser vi också en helt annan reaktion från människor idag när man möter polis, ser polisbilar. Det har ju totalt förändrats sen de här knappa 50 åren då som har gått. Alltså man har ju inte alls samma, om vi säger då, respekt för polisen.
Och det känner jag att det är en sorg. Jag har precis lyssnat på nyheterna på Erik Nord i Storgöteborg som ju också beskriver detta, det här med att polisen idag får backa. Och det är ett helt annat samhälle, det är jag mycket, mycket väl medveten om. Men jag kan inte minnas någon situation på 70-talet när vi backade. Jag har ju egentligen ett fasansfullt minne av Ölands kravaller på Öland 1976 eller 77. Där man liksom förstörde, jag tror att vi använde ju hästtransporten som vi hivade in alla vi grep och batongerna gick varma och hundarna kunde inte bita mer. Men allt började faktiskt med en rattfylla som körde omkring på en campingplats och orsakade stor förödelse. Sen började man välta polisbilar och så här. Men backade, kan jag säga, det gjorde vi icke. Och det var kanske ogenomtänkt möjligtvis, men det fanns faktiskt lite annorlunda. Det var en annorlunda tid och en annorlunda polis då.
Hur går det för Christian?
Ja, det är Christian.
Ja, men tjena Christian, det är Hasse.
Hallå Hasse.
Hur är läget?
Det är bra. Du ringer ju på en hemmavecka nu, så att, nu är ju, ja, nu har man ju landat in efter en intensiv vecka förra veckan, så kan man väl lätt kalla det.
Ja, det har gått rykten om att det har varit 3 examinationer.
Ja, det har det varit. Det började ju med batongexamination i måndags.
Okej, hur går den till?
Den är från termin 2 egentligen, så det här är just en corona-effekt, okay. Om man kan kalla det. Där man kommer in och så har man lite olika scenarion som man ska jobba med. Och, ja, som lärarna har beskrivit det, så skulle det liksom vara en kamp i 3 minuter. Och liksom, om man kämpar sig igenom och sådär. Så det var förutsättningen. Mm. Det man testas på, inser jag nu efter det, är att man inte slår vid fel tillfälle. Just så det. Kan man väl säga. Ja. Så att det var liksom, någon kom och frågade om bussen och då ska man inte klippa till. Att slå eller inte slå. Sådana.
Jag antar att du klarade den.
Ja, det gick bra. Det var nästan som man var lite besviken efter, för man hade förväntat sig något mer i hästväg, så man kunde liksom känna att nu har jag klarat det här. Men ja, absolut, det gick alldeles utmärkt. Jag fortsätter göra det sånt.
Men du skickade ju en bild till mig, det tycker jag nog var det roligaste. Och om jag får din tillåtelse så kanske jag lägger ut den där på Snutsnacks Facebook, eventuellt också Instagram.
Men det var det OC-bilden eller?
Ja, ni har ju kört åt pepparspray som man kallar, eller OC-spray. Hur gick det till? Och det är lite spännande att höra när du fick gå igenom det.
Ja, den hade vi ju på fredag förmiddag och så man hade ju hela veckan på sig och höra med de andra delarna av klassen hur fruktansvärt det var. Det går ut på att man ska göra olika moment för att visa att man kan hantera smärtan, för det kan ju bli så som polis att man blir sekundär kontaminerad. Alltså någon sprayar någon, man kanske råkar hamna i vägen eller får det på sig. Så att man ska slå med batong och man ska göra lite, man ska borda ner folk och man ska använda handbojor och sånt där. Så det är liksom, vi fick den banan. Det tar några minuter att göra och sen så får man börja sanera efter dem. Så det var liksom grundupplägget som man fick. Och vi gick igenom det precis innan. Då.
Men hur kändes det då?
Alltså det gjorde så... Ja, för att inte använda svordomar. Det gjorde så väldigt, 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 väldigt ont. Och det var ju, alltså det bara fortsatte göra ont. Och det fortsatte göra ont. Och det liksom, det fanns, vad man än gjorde så bara fortsatte det göra ont.
Så det var, förlåt att jag skrattar.
Nej, det är helt okej. För nu efterhand kan jag också skratta åt det.
Du skrev också till mig här tidigare att ni har pluggat någonting som vi har pratat ganska mycket om i podden nu nyligt, och det är ju våld i nära relation, alltså brott i nära relation. Hur har det varit då, att gå igenom de grejerna?
Ja, det är någon slags känslomässig berg-och-dalbana faktiskt, för man blir väldigt upprörd. Jag blir väldigt upprörd när man pluggar sånt här, när man läser om mens, för det är ju nästan statistiskt sett så är det ju väldigt, ja, män är ju dominerande i den brottsstatistiken, som den andra brottsstatistiken. Man blir väldigt arg helt enkelt, för att vara ärlig. Nej, men det började ihop sig. 2 månader kvar.
Spännande. Det finns ju anledning att återkomma här innan slutspurten. Men stort tack Christian att jag fick ringa upp igen och höra hur det går för dig. Och ha en fortsatt trevlig kväll.
Detsamma. Ja.
Ha det bra.
Hej då.
Hej. Jag brukar alltid be min gäst, jag förstår ju att det finns liksom en brunn utan botten att ösa ur när man har jobbat så pass många år som du har gjort. Men då är det ju också samtidigt väldigt spännande att veta vad som finns starkt i minnet när man började polisskolan 1973. Vad har du för case eller för händelse starkt i just ditt minne från din polisiära karriär?
Alltså min önskan var ju att få sitta i en radiobil hela mitt polisliv. Jag såg mig själv köra radiobil i alla mina polisår. Det är fortfarande det som jag låtsar. Jag låtsar fortfarande att jag har en fot i radiobilen. Det finns ingenting som är som att sätta sig i en polisbil, starta ett pass och inte veta. Alltså det är fantastiskt. Och jag körde vid ett tillfälle på radiobilarna med min kollega Sven Inge. Och vi blev beordrade till en villa i Höllviken. Och när vi kom ner så möttes vi av tekniker. Vi skulle göra natten. Vi möttes av en äldre tekniker som sa, släpp in pågarna, de ska få se. Och då visade det sig att i villan så låg det en död gravid kvinna med en spruta i låret. I ett badkar låg en 3-årig flicka med ryggen upp och håret flytande omkring, mördad. Denna familj skulle vi bevaka under natten, jag och min kollega Sven Inge, för att brottsplatsundersökningen var inte klar.
Okay.
Och vi fick ju då avdelat en liten bit i trappan. Vi skulle gå upp och ner under natten och titta till och gå ner igen och sitta vid köksbordet. Och vi var 21-22 år gamla, både jag och Sven Inge, och vi satt där hela natten och förundrades. Familjen var död, pappan i familjen satt gripen och anhållen hos polisen. Och det var en fasansfull utredning där han så småningom gick fri.
Jaså.
Och många år efter så fick han och jag kontakt med den här läkaren. För han var otroligt skicklig anestesiläkare. Han sövde mig vid en jätteoperation och ytterligare... Nu för några år sedan så valde han att avsluta sitt liv från att hoppa från Öresundsbron. Det här fallet har följt med mig under hela mitt liv och aldrig någonsin har mina döttrar fått bada ensamma, speciellt inte i ett badkar.
Oj, det påverkade dig så starkt.
Ja, så fruktansvärt starkt. Jag har fortfarande minnet av hur håret flöt omkring i vattnet och den blommiga lilla badrocken flöt också då lite stilla. Jag glömmer det aldrig och det kommer följa mig hela mitt liv och även min kollega Sven Inges.
Hur väl förberedd var du då som ung polis på en sån här händelse?
På intet sätt var jag förberedd. Och inte Sven Inge heller. Vi har ofta pratat om det. Sven Inge och jag har ju fått ett band mellan oss hela livet. Att fortfarande har ju Sven Inge haft vett att gå i pension. Det har ju inte jag. men fortfarande är det så under alla våra år tillsammans. Så har vi bara behövt titta på varandra. Så vet vi var skåpet ska stå. Vi har verkligen bondat han och jag alltså, som kollegor.
Men jag tänker på den här ganska kloka tanken du hade om att man ska titta sig i spegeln och prata med sig själv. Vem är jag och sådär. Vi har ju hört många gånger i podden också just liknande historier om händelser som man inte har varit mentalt riktigt förberedd för. Som har etsat sig fast i minnet och som du säger nu har suttit i hela ditt liv och till och med faktiskt förändrat ditt vardagsliv.
Det har du gjort. Det har du ju absolut gjort. Och det här med att prata med sig själv, det är jätteviktigt. Det förstår man inte som ung. För jag minns när jag körde radiobil i Malmö som drygt 20-åring. Oavsett motståndet mot kvinnor och så. Ja, men jag var ju odödlig. Ja, men man har ju den tanken när man är ung. Nu är livet helt annorlunda. Jag har gått igenom så mycket i mitt polisliv så att det är helt otroligt och även privat och så vävs det tillsammans för att jag förfäktar ju den idén när man säger ja men polisen är bara ett jobb. Det är ju inte så enkelt. Polisen är inte bara ett jobb, det är mer än så faktiskt.
Och när du säger så att det är mer än så, syftar du då på det du tar med dig hem och de upplevelserna du får vara med om?
Ja, det gör jag för att verkligheten alltid överträffar dikten. Nu har jag ju under ganska många år jobbat nära Henning Mankell och Wallander-filmerna och när de här filmades i Ystad och när verklighet och fiction det liksom strålade samman. Under de här åren som vi spelade in Wallander-filmerna i Ystad så hade vi ju anlagda bränder med den så kallade gryningspyromanen i fokus.
Mm.
Och det var ju faktiskt så när halva Ystad brann att man ställde sig frågan, hallå, är nu detta filminspelning eller är det på riktigt? Så att, och det var ju några år där som vi hade ett rent helvete i Ystad med omnejd.
Mm.
Och samtidigt spelade in Kurt Wallander-filmerna så det var ju helt makabert vissa delar. Men vad jag har kommit fram till så är det ju det att verkligheten, om du så bara är en cykelstöld, så överträffar det alltid dikten. Därför att vart och ett brott som inträffar har sin egen historia och sin egen berättelse.
Mm. Men Hur mycket radiobil? Din dröm var ju att alltid sitta i radiobil. Hur mycket radiobil blev det då efter du var klar?
Ja, så det blev ju de första 10 åren faktiskt. Och sen förde man barn och då tar livet en annan vändning. Och jag var tvungen att gå in på kriminalpolisen något år där. Vilket jag, det var inte för mig. Alltså lögnen, det här med att sitta och ljuga för polisen, det är inte min melodi. Jag blir galen på att jag tar ljug. Så vi hade sån jäkla tur så att vi fick en ung polismästare som heter Nils-Erik Åhmansson. Och han, antingen tyckte han att truten gick på mig alltid eller så var det något annat. Men han frågade mig om jag kunde tänka mig att jobba med någonting som kallades för information. Och jag tänkte absolut inte jag ska ut i radiobilen igen. Men där, vi är en hierarki och när chefen kommer så är det liksom bara att göra. Och då, i slutet på 80-talet, så började jag med någonting som heter information. Mm. Och då fick jag börja om igen från början, därför att är det någonting poliser är rädda för eller var, så var det journalister. Så jag fick börja gräva igen.
Ja, det har ju funnits en... Det har funnits ett visst agg mot journalister och journalister har kanske haft en viss tveksam inställning till poliser, i alla fall förr om åren lite grann. Men hur var det att börja med en sån grej då då?
Ja, det var så här att den enda som hade ett fritt tillträde till polishuset i Ystad, det var Kvällspostens Ulf Mattsson. En mycket erfaren kriminalreporter. Han hade liksom fritt inträde och han kunde kliva runt där och få jättefina skop. Och så ville man inte ha det på gott och på ont, så ville man att man skulle bredda. Och då fick vi ett uppdrag, vi var 3 stycken. Dels så hade vi information internt och dels försökte vi lite smått då att bjuda in media och så här. Så vi tog de första tafflande, smygande stegen mot det som finns idag.
Ja. Till och med Säpo började ju med info till, alltså de har informationsansvarig.
Ja, och det är ju det finns inte någon idag som inte har en informationsansvarig. Då är det ju. Men de första tveksamma stegen, jag visste ju inte att det skulle utvecklas på det sättet. Men jag kände ju så mycket för mitt jobb. Och jag vet ju att det finns så mycket att berätta utan att avslöja sekretess och sådant. Mm. Vi har ju massor att tjäna på att öppna upp oss. Så det har jag gått i bräschen för det och det är jag stolt över.
Ja, vad roligt. Du berättade också att din kollega som var med i den här mordnatten, Per Inge hette alltså?
Sven Inge.
Han hade haft klokheten att gå i pension, sa du.
Ja.
Och man ska ju inte fråga en kvinna med en ålder, men jag har ju då läst i, jag tror det är Kvällsposten, va? Där så har du ju en krönika.
Jag var krönikör, jag och Björn Ranelid, vi var krönikörer, men...
Och där avslöjades det att du är född 1953.
Ja, det stämmer.
Så det innebär att det börjar ju bli dags ganska snart.
Det är en stor sorg. För jag är stolt att säga att jag har aldrig varit så bra som jag är nu. Jag har skalat bort alla mina vassa kanter. Jag har insett livets storhet och skörhet. Jag har insett vad som är viktigt. Och jag har en ganska klok, om man jämför med hur jag var som 20-åring när jag liksom inte hade förstånd att backa undan. I vilka sammanhang det än var, så nu skulle jag ha sista ordet. Helt otroligt att man var så korkad. Men det är en sak som jag har förlåtit mig själv när jag har haft mina samtal framför spegeln. Alltså hur var det nu idag? Ja, det var inte bra. Västford, det var inte bra. Men jag har också haft stunder när jag har kunnat stolt säga till mig själv, du, idag var du den enda riktiga karren där var. Och då förstår du vad jag menar. Men lite. Jag har en stor kärlek till mitt polisyrke och till min organisation.
Men ett helt yrkesliv inom svensk polis som polis. Hur många gånger har du ångrat ditt yrkesval då?
Jag har ångrat mitt yrkesval när jag blev förbigången i någon tjänst. Och så som tog otroligt hårt och som jag aldrig någonsin kommer att komma över. Men det, jag har lärt mig också att sorger som inte man kan komma över, de får man ha i en låda och så får man plocka fram den sorgen när man sitter hemma på sin kammare. Mm. Visst är det så. Då har jag ångrat, och jag har ju haft en otrohetsaffär med Räddningsverket, sedermera MSB. Mm. Och den otrohetsaffären är jag otroligt stolt över, för någonstans så är det så här inom polisen att inga träd får växa till himmelen. Nej. Utan man ska passa in i mallen och inte sticka ut för mycket. Och ibland kände jag att den här mallen var för trång. Mm. Så att jag har ju skapat mig ett eget liv utanför polisen, och det grundar sig nog i min bästa väninna som inte finns längre, som sa till mig en gång att, vet du Eva, det finns en värld utanför polisen och den kan du ingenting om. Och det var naturligtvis, men jag har ju, men som sagt så har jag ju ett arbete bredvid. Jag har beviljat bisyssla för ett företag bredvid. Jag har skrivit en bok och jag har en ganska omfattande föredragsverksamhet.
Men skulle du rekommendera en ung tjej idag att söka till polisen?
Börja jobba? Absolut, men jag skulle först vilja prata lite allvar med henne.
Uh-huh.
Ja, det skulle jag vilja göra. Att ha ett rätt så långt samtal, och det tror inte jag handlar så mycket om kvinnligt och manligt och jämställdhet. För nu ser jag ju den nya sortens pojkar som har vuxit upp, de som har blivit män och blivit poliser. Jag menar, de fanns ju inte på 70-talet. Däremot skulle jag vilja ha lite samtal om hur det är att vara polis och inte bry sig så mycket om det här med kön, för att det tror inte jag är det viktigaste faktiskt.
Men du gör mig nyfiken när du säger att de här pojkarna som kommer idag fanns inte på 70-talet. Berätta vad det är för skillnad. Det är ju jättespännande. Du som har upplevt båda de pojkarna på 70-talet och nu.
Det är ju fantastiskt. De är barnlediga. De tar fullt ansvar för sina små telningar. Jag kan bli, på 70-talet var det så, när man satt i radiobilen, då kunde de ju erkänna på ett nattpass efter klockan 3 på natten. Då kunde man prata lite mjuka saker. Idag är det en självklarhet att mannen tar ansvar. Jag har haft en diskussion med biträdande polismästaren i Malmö, som jag har en väldigt bra relation med, eftersom jag har jobbat med hans far. Så har vi pratat ibland, och så har han tittat på mig lite så med sina ögon, så tittar han och så säger han, ja men Ege, jag är en modern ansvarstagande man. Ja, säger jag, och jag är inte riktigt med på den, men jag har fått lära mig det, att de här nya pojkarna som har vuxit upp till män, det är någonting helt annat. Och jag har ju inga söner, så jag har inte den erfarenheten. Men jag beundrar det, och jag ser det på mina strandpromenader med min lille fyrbente Allan, att när jag träffar på unga män som går med barnvagnar, nu har jag slutat att stoppa dem och fråga om de är pappalediga och hur det känns och hur går det till och hur gör ni och så här. Nu har jag förstått att det är en ny tid, och jag tycker det är rätt så rimligt att det är så, men också väldigt glädjande.
Ja, oh, härligt, härligt. Säger en pappaledig pappa just nu.
Ja, men det är väl, alltså, får du inte en annan inblick i hur det är att vara förälder?
Nej, men självklart, visst är det så. Yeah. Och jag ska villigt erkänna att jag är ju pappa i en andra sväng nu. Min äldsta dotter är 28 år äldre än min yngsta.
Ja, vad avundsjuk jag blir.
Och jag är en annan pappa idag.
Klart du är.
Och jag är en, precis som jag hör dig säga, att man har mognat, man är tålmodigare och man tar dagarna som en, lite mer som en gåva än vad jag kanske gjorde när man var 23-24.
Ja, det är väldigt viktigt det du säger om gåva, och det får man twista om. Alltså, jag blir 67, blev jag nu, och nu blir jag 68 nästa år. Jag måste förbereda mig på att de kommer sparka ut mig den 6 juli 2021 om jag får leva. Om jag får behålla den gåvan.
Ja.
Vad kan jag göra den 6 juli, tycker du?
Ja, men alltså, det är ju en jättebra fråga, men jag tycker att man hör ett frö till någonting när du nämner bok, jag menar, och när man hör din verbalitet och de saker du har varit med om, så finns det ju en uppsjö, och det skulle vara så intressant att läsa om den här kvinnans polisliv lite mer än bara en timme i en podd. Så där tycker jag du ska börja knacka ner. Börja med den där mordnatten, det är ett kapitel som är nog så spännande.
Det är ju, alltså när man gräver lite i det man har varit med om, så tänker jag att som informatör och som kommunikatör, då glöms man ofta bort i det här efterarbetet vilka händelser som jag har varit med om när jag har mitt i brödbaket eller vad det nu kan vara, och man har ringt in mig, svåra trafikolyckor, kustbevakningens flygplan som störtade i Falsterbokanalen, glömmer jag aldrig, vi hade begärrättsärendet, vi har haft alltså massor av sådana ärenden där man inte har faktiskt fått prata av sig med någon, utan det ligger och pyr någonstans i kroppen.
Men det är en sak också att ta med sig jobbet hem, men det kan ju också faktiskt vara att man tar med sig hemma till jobbet, att man är i någon konstig situation hemma, vilket vi är alla som har levt lite tag, att det kan vara separationer, det kan vara dödsfall, och ändå ska man leverera så att säga på jobbet. Så det kan ju vara lite tvärtom också i polisyrket, att man måste ändå leverera liksom.
Man måste leverera, och det som jag har ju valt själv, det här med att jag vet att media jobbar 24-7 och det gör polisen också, och då ska vi kunna leverera 24-7, och det har jag känt har varit bra för mig. Jag har inte klarat av att separera familj, privat, utan jag har låtit alltihopa flyta in i vartannat, och det har jag känt att det har passat mig väldigt bra. Så att det förstår jag att det tycker inte alla naturligtvis.
Nej, det är ju väldigt, väldigt speciellt såklart. Men nu låter det som att du inte har någon plan alls i juni där när du ska... Men någonting har du väl ändå funderat på. Du har ju din hund.
Jag har börjat fundera, kan jag säga. Jag har börjat på någonting som jag inte trodde var möjligt. Jag har börjat träna.
Ja.
Och det trodde inte jag var möjligt, därför att jag har alltid... Men det är så här, jag har lärt mig lite om buddhismen, det här med karma. Man ska inte vara för kategorisk, utan det kommer att slå tillbaka. Både glädje och sorg och ondska, så småningom slår det tillbaka. Och jag har alltid sagt, jag kommer aldrig någonsin att ligga på ett gym. Men nu gör jag det, sen en månad tillbaka. Och målet är att jag ska studsa in och tycka det är kanon. Och då måste jag gå in för det. Så det är en del i mitt nya liv, att jag ska bli lite mer fit, om man säger. Och ja, men jag är rätt så trött på att titta ner på min kropp och säga två stora bröst och stor mage. Det är inget roligt. Men det ska vi fixa till.
Det händer ju någonting med ens kropp såklart på 50 år också.
Eller hur? Ja. Det ska vi fixa till, och sen ska jag fortsätta utveckla mitt intresse för klassisk musik. Min bästa vän är Beethoven, och min andra bästa vän är Churchill. Så jag läser mycket om dem och lyssnar på musik och besöker Churchills platser och så. Så det ska jag göra. Och jag ska också kanske skriva.
Ja.
Jag ska också sköta om Allan och hoppas att coronahelvetet tar slut, så att jag kan åka till min äldsta dotter i England.
Ja.
Och vi har inte sett sen i februari. Aj. Och nu börjar det bli sorgligt.
Ja.
Jag fortsätter sköta om min dotter som har flyttat tillbaka till Sverige, min yngsta dotter, som också har bott i England i många år.
Ja.
Så det är jag har mycket att ta tag i, men jag har en sista önskan, och det är att man inte ska ta ifrån oss polislegitimationen när vi går i pension, utan man ska få ta pickadollen och batongerna och pynglet. Men låt oss behålla värdigheten, yrkesstoltheten som polis emerita.
Ja, jag lämnade in min, och det var med tunga steg. Det kom någon påminnelse också, så att lämnar du inte in legitimationen så kommer vi hämta både dig och legitimationen. Så jag var väl så illa tvungen.
Vet du vad en kollega sa till mig?
Ja, att man ska anmäla den för sporttappad.
Yeah.
Ja, det fick jag också höra efteråt, men det var det för sent. Jag kom inte på den lömska idén.
Men köper de en idé?
Ja.
Polisemeritus eller polisemerita om man är kvinna?
Ja, alltså det är lite så once a cop, always a cop. Alltså, även jag som har varit ifrån i polisyrket känner väldigt starkt för poliskåren, och jag känner också väldigt starkt för de situationer som inträffar, som jag tycker att vissa människor inte är man vill inte förstå, man vill inte sätta sig in i polisens komplexitet i vissa frågor och sådär. För man är inte intresserad, man har bestämt sig att alla poliser är grisar och ACAB och all cops are bastards och sådär. Och det blir väldigt kantigt när man tänker så.
Ja, det är det, men det finns också, jag är ju stabsutbildad flera gånger om och jag finner en stor trygghet i att jobba i stabsverksamhet och särskilda händelser. Det är liksom mitt elixir idag.
Mm.
Och när jag sitter där och upplever den gemenskapen som finns idag när man får vara med som kvinna, hämtar jag fortfarande ändå lite av erfarenheterna från 70-talet när man liksom inte betydde någonting. Man var bara till besvär. Idag är man någonting annat och idag är jag ju någonting i kraft av min ålder.
Mm.
Det tycker jag är, om man kan vända det till något positivt så är det ju en fantastisk känsla. Nu har jag jobbat hemifrån för jag tillhör genom sjukdom då en riskgrupp. Mm. Och nu avslutade vi coronastaben här för en och en halv vecka sedan och vi hade ett fysiskt möte tillsammans. Corona anpassat på alla sätt och vis, men jag satt där på min kant och tänkte att detta är fantastiskt att tillhöra detta sammanhanget. Och det var nog inte någon som såg att jag fällde ett par tårar, men det var väldigt, det rörde mitt hjärta faktiskt när jag såg mina kollegor live. Jag hade bara suttit och hört på dem ju nu på uppkopplingarna hela våren och sommaren. Så det var, att tillhöra det är ganska fantastiskt.
Ja, vad häftigt. Ja, vi ska runda av. Alltså, stort tack att jag fått det. Men jag tänkte, du har ju redan avslöjat lite grann att du har varit involverad i Wallander-filmerna som spelas in i Ystad. Men när du själv tittar då efter ett sånt händelserikt polisiärt liv liksom, på de här polisfilmerna och sånt, vad tänker du? Kan du titta på sånt?
Jag älskar att titta på sånt. Dels läser jag mycket deckare, det gör jag. Jag läser olika former av litteratur. Men polisdeckare också, därför att då kan du bara slappa av. Du kan bara slappna av. Och jag har ju min favorit och det är ju kommissarie Mors. Både den unge och den gamle. Men jag har slutat leta fel. Jag gjorde det i början. Jag har varit med som statist i en av Wallander-filmerna. Jag hann inte med mer när jag var konsult där och hjälpte dem. Men det var en otrolig upplevelse. Vi poliser, vi får bjuda på att det måste gå lite snabbare och vara lite action.
Ja.
Tycker jag. Man får vara lite generös faktiskt.
Så då antar jag att tipset blir Morse.
Tipset är alltid Morse skulle jag vilja säga. Den unga och den gamla.
Alltså stort tack. Nu säger jag inte fel. Jag säger EG.
Tack.
Tack så jättemycket att jag fick ringa och störa dig hemma vid och tack för ett litet bara inblick i en fantastisk polisiär karriär.
Tack ska du ha, Hasse, och lev väl.
Detsamma. Tack, Snutsnack är över för den här veckan. Vi kommer tillbaks såklart i nästa vecka. Och därför så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig vecka fram till dess. Ha det fint. Hej då.